Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden i nådens år 2020. Det är corona time fortfarande, om det är någon som har missat det. Hur mår du, Manne?
Jag mår jättebra. Det tycker jag är roligt, vår nya grej. Alltså det behövdes en coronakris för att du och jag skulle börja göra som alla andra poddare. Det vill säga titta på den när vi spelar in på distans. Det har vi aldrig gjort. Du har satt någon slags ära och stolthet i att vi inte behöver göra det för att vi är så synkroniserade och unisona. Men jag tycker ändå det är ganska trevligt att titta på dig. Så det tycker jag är roligt.
Jag koncentrerar mig.
Det blir ett bra morgonpass också. Och så. Så att jag är glad.
Det är som kaffe. Kodjo Akolor. Han känner också nog att han har levererat ett bra morgonpass.
Det är fint.
Ja, eller hur? Men jag tänker på det. När jag har dig på FaceTime så måste jag koncentrera mig jättemycket på att titta på dig. Och inte titta på den lilla bilden på mig själv uppe till vänster. Vilket annars är väldigt enkelt att jag hamnar där. Jag vet inte om det säger någonting om mig.
Kanske.
För att jag tänker,
vad skulle du kunna säga?
Nej, men det finns ju en del. Nu har jag i och för sig hört i Fördomspodden. Det är roligt när jag lyssnar på Fördomspodden med Emil Persson. Då får jag höra allting som är töntigt. Alltså man får en så här. Det är som ett. Man får en inblick i vad media Stockholm tycker är töntigt för tillfället.
Mm.
Till exempel att säga. Okay. Att säga framgent är töntigt. Att säga.
Mm. Det känns ju som verkligen någonting som du och jag skulle säga. Ja, men kanske att vi var de som började säga framgent.
Ja, jag har ju sagt det jämnt skulle jag säga. Och säga narrativ är töntigt.
Ja, men det förstår man.
Det går inflation i det. Sen är det också töntigt att kokettera med att man är självupptagen.
Mm.
Det är tydligen också töntigt. Och där, det tänkte jag göra nu. Så att om Emil Persson lyssnar.
Är det självupptaget att kokettera om att man är självupptagen?
Nej, det är väl töntigt liksom. Alltså det är väl för...
Töntigt, men också den ultimata självupptagenheten. Att man inte bara liksom är självupptagen i största allmänhet som alla andra, utan också att man ska sätta en spotlight på sin egen självupptagenhet.
Ja,
är det inte så?
Jo, men det blir väl någon. Jag tror inte kanske.
Man måste till och med den egna självupptagenheten måste man liksom hålla på och rota och vara självupptagen kring den. Min självupptagenhet är intressantast av alla.
Ja, men lite så. Men jag tror också att det är att det som de där personerna har problem med är när för många människor gör någonting. Alltså att det liksom är, det är ju en klassisk sån här, det är ganska roligt att min syster till exempel, hon har ju börjat nu lägga upp väldigt mycket på Instagram när hon lyssnar på olika såna Adel och Einar och sådär.
Ja, just det.
Och som ett brev på posten så sa Manne häromdagen att han har slutat lyssna på svensk rap. Och det här var ju liksom två av varandra isolerade händelser, men det finns ju ändå en tydlig korrelation mellan dem. Kan jag tycka.
Men det förstår man ju verkligen. Om det är en liksom så här soon to be 40-årig övre medelklasskvinna i Enskede som går omkring och lyssnar på Adelina, så är det klart som fan att en 11-åring i Farsta inte kan göra det.
Men jag tror inte att mannen är medveten om att den här soon to be 40-åriga personen i, för jag tror inte att han är så into hennes Insta stories.
Nej, så jag tror bara, förut så var det ju så här att om någonting står i DN så var man tvungen att sluta med det. Nu är det om någonting görs av Anna Edvall i Enskede. I villan där, då måste man drop it like it's hot.
Verkligen. Men i alla fall, jag tänkte nu då,
det finns ju, förlåt, det finns ju spejare, alltså från Farsta grundskola,
ja,
som står utanför Annas och Lasses hus och bara kollar vad de gör.
Ja,
har jag hört.
Ja, jo, men det är nog helt sant faktiskt. Och att det fungerar också som någon tydlig. Jo, men det jag skulle säga då var ju att precis på samma sätt som Manne då fungerar med svensk rap, så fungerar ju liksom Emil Persson ett konsortes med olika företeelser i samtiden. När för många gör någonting. Till exempel när man skriver på Instagram "The kids are all right", till exempel. Kommer du ihåg det? När alla gjorde det?
Mm, för men det var några år sedan, ja.
Ja, det blev ju också töntigt.
Och det kunde man ju skriva i för sig. Ja, precis, ja. Ja, jag minns det. Alltså, det var ju att folk skrev det. De skrev det som en ironisk grej, men ändå till och med det blev töntigt.
Ja, vad skrev de det som en ironisk grej? Jag fattar aldrig riktigt det där. Det var ju liksom, nej, det var ju oftast att det var på någon strand och det var barn som lekte och så stod det typ så här: "The kids are all right". Var det inte så?
Mm.
Ja, och sen så var det ju också känslan när.
Mm.
Är ju också en sån.
Och sen, ja, så, verkligen. Båda de här är ju ungefär typ 3 år sedan.
Ja, jag försöker komma på flera sådana här olika. Det var för sig 3 år sedan som mitt Instagram.
Känslan där, ja, och det har ju folk verkligen slutat med nu.
Ja, fast de har inte slutat med det, för det finns ju.
Sen jag gjorde en metagrej på Facebook redan för 5 år sedan. Känslan när någon skriver känslan när.
Ja, just det. Ja. Då var ju du en del av Emil Persson-gänget. Det var du.
Just vad gäller det fenomenet så var jag det.
Mm. Geniet
annars
Söderholm.
Jag
du, geniet Söderholm och jag kan inte komma på några fler som satt och liksom kom på. Det är ju faktiskt en modern version av Killinggänget på 90-talet. Det är ju lite uppfriskande.
Fredagsbelagan, av och på.
Ja, det är ju lite faktiskt
Klassiken är ju att sådana då, Emil Persson, geniet Söderholm-personer är ju de som uppfinner de här grejerna. Och sen så fort kreativitet börjar använda det så blir det jävligt töntigt.
Ja,
och då måste det markeras mot.
Det var ju ett sånt ord som också, precis som narrativ och framgent dök upp, det var ju generisk, kommer du ihåg det?
Ja,
också
det var ju Filip och Fredrik.
Ja, det var Filip och Fredrik. Men Filip och Fredrik är väl ändå en del av det där gänget, även om de står lite ovanför.
Absolut.
De är ju lite som som någon liksom Povel Rammel för Hasse Alfredsson typ, i förhållande på något sätt. Ja, men i alla fall, så att, och då är det ju då dags för mig då att göra en spaning på hur självupptagen jag är. Men då vill jag säga att jag har redan då, för att Emil Persson då, han brukar ju vara ute och långlöpa förresten. Han gillar ju att springa långdistans, 15-16 kilometer. Så han kanske lyssnar på det här nu när han är ute på en.
Runt Hagaparken, va?
Ja, tvivlar i för sig starkt på vad han gör. Men om han nu skulle göra det, så då vill jag då säga.
Eller vadå, tror du, alltså du vet att han långlöper, eller du tvivlar på att han lyssnar, men du tvivlar inte på att han långlöper?
Nej, det vet jag, för det har jag hört. Men att jag nu tror mig veta att jag redan har gjort den här spaningen om mig själv, om hur självupptagen jag är, vid en mängd olika tillfällen tidigare. Det har varit lite som ett tema för mig i mitt liv, att prata om hur självupptagen jag är. Och det här är också en intressant grej med det här att i mediasvängen, att alla blir liksom, när alla säger så här, ja, jag är så självupptagen, eller jag mår så dåligt, jag har så mycket ångest, jag har ADHD, jag har ADD, jag är bipolär, alltså det här som man kan ju få en bild av när man rör sig i den här kretsen, att det är så här, vad fan, vad alla mår dåligt och koketterar med hur dåligt de mår. Men sen pratade jag med någon, vem fan pratade jag med där? Per, du vet, som jobbar på TV4, som en långa som är kompis med andra coolingar, Fredrik Straga och de där.
Ja.
han och jag pratade om det här för att han tyckte att alla mådde så dåligt.
Han är ju, för parentes om honom, är ju att han är ju med de coolaste och med de minst coola. Alltså att han är jättebra kompis med Strage och Anders Kjellander.
Just det.
Men också med Martin Melin. Så just att han är ju verkligen en trygg famn till både coola och okoola.
Ja, och han är otroligt onevrotisk som person.
Ja.
Och tycker att det är konstigt att alla är så nevrotiska runt omkring honom. Alla han umgås med. Men då konstaterar det att det blir ju liksom, om man tar ett tvärsnitt av där, i alla fall där jag befinner mig och med de som jag umgås med, så är ju det människor som på många sätt jobbar med kreativa yrken och är liksom är ganska speciella som personer. Och jag tror inte att det är helt representativt för samhället i stort. Så därför så tror jag att snarare Emil Persson och Geniet Söderholm, när de då drar slutsatser om hela Sverige. Och det här är väl exakt Fredagsexpressen-bilagan. Och urvalet då är den lilla klicken av nevrotiska personer som har flyttat till Stockholm för att förverkliga sig själva. Och inte min gamla lumparkompis Cederlund som jag följer på Instagram, som lägger upp bilder på när han grillar hela tiden och verkar ha ett jävligt bra liv, som jag tror att ganska många har. Ja. Detta om detta. Nu tänkte jag i alla fall komma till saken.
Ändå ganska bra preludium till den här berättelsen om din självupptagenhet på liksom 9 minuter.
Men den kändes, nu har vi ändå liksom verkligen ringat in vad vi ska prata om. Ja, Saturnen. Ja. Då är det så här, va, att jag har ju tidigare pratat om att jag för ett antal år sedan trodde att jag är ansiktsblind. För det var ju att jag jobbade på produktionsbolaget Munk och spelade in Nisses fredag. Radioprogrammet och ligga,
och känner inte igen en jävel.
Ligga med Peter i samtalet. Tyckte då så här, fan, jag känner inte igen någon. Och där jobbade det en tekniker, en sån här IT-tekniker, allt i allo. Och han hade liksom diagnosen ansiktsblind. Och det var så illa, för han var frånskild, att han, om han inte visste vad hans fru hade satt på deras dotter för kläder när han skulle hämta på förskolan, så kände han inte igen henne. Och kände ju aldrig igen mig, men han kunde känna igen rörelser typ. Alltså inte om man bara fick ansiktet, men om han såg mig komma gående på gatan, då kunde han liksom känna igen någonting i rörelsemönstret. Min otroligt särpräglade gångstil. Som vi faktiskt aldrig har pratat om. Ingen har pratat om den faktiskt. Inte ens jag själv har tänkt på den. Jag hade ju ankstjärt, hade jag ju väldigt länge. Alltså jag svankade väldigt mycket med rumpan. Jag vet inte, är det någon, skulle du säga att det är ett utpräglat drag hos mig fortfarande? Skulle du säga att jag är en person som svankar, alltså att jag putar med rumpan mycket när jag går?
Nej.
Det känns ju bra, för det är ju någonting som jag har jobbat bort. För så var det ju mycket när jag var yngre. Alltså svag i ländryggen, putade med rumpan, hade problem. Men sen så har jag ju försökt jobba med det där bålstyrka, dra in magen. Men det känns som ett stickspår i den här stora berättelsen som jag ska berätta. Hur som helst, då när jag berättade för honom om mina problem och känner igen folk, så sa han så här: det finns ett test man kan göra på internet.
Förlåt, jag måste bara fråga innan du berättar om det här testet. Hur hade din ansiktsblindhet yttrat sig och plågat dig då?
Nej, men att jag drabbades av osäkerhet. Vem är den här människan framför mig?
Vilka var det då? Alltså, när blev det pinsamt och jobbigt? Och vad var det för folk som du inte hade känt igen, som du borde känt igen?
Jag kommer till det. Jag kommer till det. Det finns en klo här, vad man säger. Då, i alla fall, så då gjorde jag det här testet och det tog väl en kvart. Det var, alltså, det var ganska liksom hyfsat vetenskapligt sådär. Det var något brittiskt universitet av något slag. Jag kommer inte ihåg om det var Cambridge eller någonting. Ja, skitsamma. Och då visade det sig att jag hade ju ganska kraftigt övermedel på ansiktsigenkänning. Att det var liksom, jag hade inga som helst problem med att känna igen. För då fick man ju göra olika ansiktsformer och titta på olika och svara på olika frågor och så här. Så då sa de så här: nej, men det är jättebra för dig. Och då kom det ju fram att det enda jag hade problem med var ju att känna igen människor som jag undermedvetet hade avfärdat som oviktiga. Alltså kanske...
Hur förstod du att det var så då?
Nej, för att jag kände ju alltid igen någon Patrik Bratt person till exempel, som jag visste var någon slags chef på SVT:s dokumentärfilmsavdelning eller var han var någonstans.
Just det.
Kände jag ju igen liksom innan han egentligen kom in på fiket där jag satt.
Skulle du känna igen hans farsa, Peter Bratt?
ja, kanske om jag hörde hans röst. Jo, men jag skulle nog ha känt igen. Ja, men, och så här, men däremot kom typ produktionsassistenten in som hade varit med under en femdagars period när jag spelade in en reklamfilmsgrej åt Mercedes, så hade jag inte en aning om vem det där var.
Hade
kanske och det här häromdagen så blev det här återigen aktuellt för att jag gick i Farsta centrum och jag gick och handlade och jag gick hem och jag mötte ingen jag kände. Det var en helt vanlig dag när ingenting hände. Sen när jag kom till Nyhetsmorgon och blev emottagen av Alma, som vi båda känner.
Som bor på Hägerstensåsen.
Otroligt älskansvärd studievärdinna ju.
Visst du att hon bor på Hägerstensåsen,
ja,
där jag bodde förut?
Ja, det har jag koll på faktiskt. Och hon då konfronterade mig med att varför hälsar du inte? Och då hade hon då i Farsta centrum sett mig och ropat mitt namn och liksom vinkat. Och jag hade typ så här tittat bara rakt igenom henne och bara avfärdat henne som ingenting och gått vidare.
Men det är så du reagerar. Alltså när det är någon som vinkar till dig och säger Nisse, så bara, nej, jag hälsar inte tillbaka för den är inte viktig. Nej, det är ju också speciellt. Det är inte bara det att du inte då känner igen någon som du har träffat flera års tid, utan också att du inte ens vill hälsa tillbaka.
Men då kommer väl den här sidan fram och så här, jag är faktiskt här som privatperson. Jag kan liksom inte, jag kan inte bara gå och hälsa på Kreti och Pleti som har sett mig på tv liksom.
Nej,
alltså, du vet ju själv det där. Jag menar, skulle man hälsa på alla som kommer fram och hälsar hela tiden, hur fan skulle det se ut?
Ja, du skulle inte ha tid till någonting annat.
Nej, det skulle ju liksom, vad fan, folk får ju skärpa sig. Du vet ju, jag har ju dolt nummer och sådär. Jag är en upptagen man. Jag har inte tid med sånt där.
Har du det fortfarande?
Nej, det har jag inte faktiskt. Det var, för övrigt, vi pratade ju lite om Gimo innan inspelningen av någon annan. Jag kommer inte ihåg varför. Men det var för övrigt David Sundin som fick mig, likt Emil Persson kan jag säga. Jag kan tänka mig att han tycker att det är otroligt töntigt om man har dolt nummer. Det kan jag tänka mig.
Det tror jag.
Och David Sundin tyckte också det. Och det berättade han för mig med all önskvärd tydlighet. För att vi jobbade ju ihop då på MTV-tiden och på Bingo Royale-tiden. Och jag hade ju då dolt nummer. Och han svarade aldrig när jag ringde. Och sen så, för att det var dolt nummer. Han svarade aldrig när det var dolt nummer. Och det var ju, då förstod man att det var ju, att ha dolt nummer, det var inte kosher. Liksom,
ja, men du hade också, för det finns olika dolt nummer. Dels att man har dolt nummer så att det inte syns på hitta.se telefonkatalogen och sånt där. Men sen hade du också att det inte synt, att du hade ställt in, för det kunde man göra bara på en inställning på telefonen, att det inte skulle synas på mottagarens telefon att det var du. Varför hade du det?
Nej, men det här var ju innan iPhone. Det var inte, då var det inte så enkelt att bara göra dolt nummer sådär.
Nej, okej. Det var någon liksom mer... du hade gått till trebutiken motsvarande.
Ja, precis.
Jag hade göra så att...
Ja, exakt så. Och det har vi ju på den tiden. Jag kommer ihåg att jag hade... då bytte jag telefon en gång i månaden. För att då fanns det inte iPhones. Då hade jag bland annat... Jag hade en stor Motorola. Som var... den kommer jag ihåg att jag hade. Så jag tror att det var den jag hade dolt nummer på då.
Men du trodde det var coolt tills David Sundin sa att det inte var det?
Ja, alltså jag tror jag hade fått liksom en fel bild av hur det var och alltså hur man skulle vara som kändis. Jag tror att jag liksom hoppade upp på en allt för hög häst direkt. Alltså utan att passera gå, så att säga. Man måste ju klättra lite innan man kan bli en... jag måste tänka om det finns några sådana nu som är den typen av liksom untouchables. Men typ Robin, kan jag tänka mig, kanske har... Jag vet inte ens om hon har dolt nummer. Det tror jag inte hon har, för hon är väl helt ointresserad av att... Fast det finns ju två skolor. Det finns ju sådana som Arne Weise, som ju var så liksom kåt på uppmärksamhet och på liksom att, och det här att vara hela Sveriges Arne, att det var liksom att han stod med i telefonkatalogen och gärna kunde sitta en kväll och prata med Kreti och Pleti som ringde, för att han liksom gick igång på det. Och ha telefonen öppen.
Men också Olof Palme kunde man ju ringa hem till.
Ja, just det.
Du svarade ofta sönerna och fick prata lite politik med någon sådär. Så att, men du vill köra en annan skola och du körde
ja, men jag tror jag ville vara typ kungen.
Carola,
exakt. Carola.
Hon la ju upp här om året att hon åkte tunnelbana för första gången på, jag vet inte, 30 år eller någonting. Och att det var en stor sensation att prata med folk på perrongen och var så glad över den här upplevelsen och sånt där. Hon kanske nästan ångrade att hon hade valt en gång i tiden att inte åka tunnelbana. Du valde ju direkt att här ska inte åkas någon tunnelbana.
Jo, alltså jag förstod väl då att jag kanske betedde mig lite mer som en Martin Björk också. Martin Björk och Carola. Ja. Martin Björk är också lite så här att man är... Carola är ju för sig larger than life. Alltså jag menar, hon har ju haft den typen av...
Hon var ju enormt stor, ja.
Ja.
Alltså när hon slutade åka tunnelbana, hon blev ju superkänd redan som tonåring och hade nog fått besvärligt på tunnelbanan om hon hade försökt.
Ja, och jag menar, Martin Björk körde väl lite samma stil fast hans grej var väl Fråga Olle typ. Alltså det var inte riktigt samma... Det var inte samma dignitet liksom på det hela.
Så att... Kanske ändå att han skulle fått... Alltså jag tror ändå om till Martin Björks försvar så skulle han... Man får ju tänka så här, hur mycket besvär skulle man få på tunnelbana? Ingenting i Martin Björks fall på dagtid, men på kvällen så skulle han ju fått besvär.
Ja.
Eftersom alla kände ändå till Fråga Olle och det var liksom sex och sådär.
Ja, precis. Det hade säkert varit lite jobbigt. Men jag kan tänka mig dagens sådana här superkändisar, om man tar en sån som... Jag har jävligt svårt att tänka mig att en typ Samir Badrans har dolt nummer. Jag kan tänka mig att han är jävligt liksom bara... Och sen så typ stänger av mobilen när han vill vara i fred. Och Viktor Frisk och sådana där. De känns ju mer laissez-faire kring sitt eget kändisskap på något vis. En annan grej som jag har tänkt på, eller som inte jag har tänkt på, men som... Jag ska snart återkomma till det här med min självupptagenhet. Apropå när vi håller på att prata om Martin Björk och Arne Weise och sådana. En sak som jag hörde någonstans som jag tyckte var så smart. Det kan jag vara till snedtänkt.
Men jag måste bara fråga innan, apropå självupptagenhet. Menar du att du var lika känd som Samir Badran och Viktor Frisk när du var känd? Alltså att varenda ungdom i hela Sverige kände till Nisse och alla bara Nisse!
Alltså för att det här ska bli korrekt nu så måste jag ju svara ja på den frågan. Annars så känns det som att annars så känns det helt fel att jag försöker med någon falsk
fälla, inte gå i.
Så var det ju garanterat. Jag menar, vi hade ju säkert skitsamma. Det är klart.
Du hade fått problem på tunnelbanan.
Jag vet inte. Nej, men det roliga är ju när man så här är det väl. När man vidtar åtgärder preventivt innan man har utsatts för det. Det vill säga man slutar åka tunnelbana utan att man har blivit liksom ansatt. För man tänker att nu kan jag nog faktiskt inte åka tunnelbana längre. För då blir jag väl alldeles för ansatt. Eller man skaffar dolt nummer för att annars vet man ju hur det blir. Alltså det är väl en regel. Man måste väl vänta med att skaffa dolt nummer och sluta åka tunnelbana tills det liksom shit har hit the fan, så att säga. Det är väl en grundregel, kan jag tänka mig. Men den hoppade jag över, så att säga. Därav då att jag liksom gick till Carola utan att passera gå. Om man tar en monopolliknelse. Jo, men det jag skulle säga som jag hörde i snedtänkt, tror jag att det var, som var så jävla smart. Det var en sån enkel grundregel apropå Martin Björk och Arne Weise, är att när vi var små på 80-talet, då var alla programledarna 30 men såg ut som 60. Nu är alla programledare 60 men ser ut som 30.
Ja.
Det är ju ganska sant ju. Jag tyckte att det var jävligt, jävligt spännande och en epiphany, och också att jag tänkte då att det finns ju inga programledare som är yngre, alltså som är något annat än typ 70-talister. Alltså Per Lernström är väl den enda, han är född 1980. Det är väl den enda, jag kan inte komma på någon, det är väl några där på Nyhetsmorgon.
Jo, men han smartare än en 50-klassare. Triple and Touch, han är väl 60-talist va?
Ja.
Och Christian Lok är väl också 60-talist?
Ja, men det är det jag menar, det finns inga yngre en Per Lernström.
Det här, okej, det förstår jag.
Att det är som att det är ett liksom ett yrke som har dött ut. Alltså det finns inga nya, för att nu är det så här, om man tar som typ Hanna Pi som hade någon grej på SVT Play, eller Paris Amiri som hade någon grej. Alltså det är ju inte, de har ju inte den här. Josefin Johansson är väl en sån som har liksom blivit lite, hon har ju haft det här smartare än 50-klassare nu istället för Lasse Kronér och lite sådär, men det är ju inte liksom, det är ingen jätteåterväxt, och det känns som att det inte riktigt, det är som att det är någonting som håller på att dö ut bara.
Marie Serneholt, hon är som jag, 83.
Men när såg du henne senast leda någonting?
I Hela Sverige bakar. Eller tårtslaget kanske det var.
Ja. Men hon är också... hon är också... jag tycker inte riktigt... Om man tar så här... om man tar de här stora... Let's Dance eller liksom Idol då med Per, eller man har På spåret eller liksom Skavlan och alla de här grejerna. Det är ju, ja. Det finns ju, det är ingen generationsväxling, och jag undrar, kommer det bli en generationsväxling, eller är det så att det vi ser är liksom alltså lägereldstevens liksom död, och att ett tydligt tecken på det är att det liksom att de här programledarna inte finns längre, att det inte kommer
så tror jag. Att det är, eftersom mina barn bara tittar på folk som är, de tittar väl på mest på folk som är födda på 90-talet skulle jag säga, på YouTube. Ja. Men hur har det här med din självupptagenhet att göra? Måste du bara...
Ja, men det var ju för att jag började tänka på det här när jag började prata om Martin Björk och Arne Weise och jämförde min egen, och då kom jag att tänka på det här med att det är intressant att de är äldre än någonsin idag, programledarna. Men de, om man tar en sån som Rickard Olsson, som ju är väl, jag menar, upp mot 55. Men ser ut och beter sig ju som att han är liksom programledare för Bullen fortfarande.
Sant.
Nej, men om man återgår till det här med då, att jag då...
Han har bra kropp.
Ja, men det är väl så här fusk med de där 16 weeks of hell. Det där kan man ju aldrig, pröva. Det där kan man ju aldrig hålla uppe.
Pröva.
Nej, verkligen inte. Jag tror på någon långsiktig grej. Jag tror inte på plötsligt...
Anorexi på kvällarna.
Men det har ju slutat med. Det har vi pratat om.
Ska vi?
Ja. Nej, men så att, återigen då har jag fått ett bevis för min otroliga självupptagenhet. Och det är ju jävligt tacksamt för mig att jag då kan kokettera med min självupptagenhet och visa prov på att jag är ännu mer självupptagen genom att jag då tar upp den i det här forumet som heter Pappapodden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var ett tag sedan vi pratade om våra månader. Jag kommer att tänka på det, för att jag sitter ju här med min...
Alltså våra gemensamma.
Ja, dina och mina månader. Jag sitter ju här med min asaklitt termosmugg. Jag tipsade ju dig med att köpa en sån. Jag vet inte hur länge sedan det kan ha varit. Kan ha varit 1,5 år sedan. Förra vintern var det, va? Eller förra hösten. Du hade så jobbigt på månaderna. Och det var då så att du hade ansvar för middagsmat och hämtningar. Men du drogs med i någon slags hemsk morgonhets. Och jag uppmuntrade dig att göra som jag hade gjort ett tag, att gå upp tidigt och lämna hemmet innan resten vaknade.
Ja, men det gjorde jag ju under en period.
Så där behövde jag ju göra, särskilt när jag hade under perioden haft lite mer att göra. När jag hämtade barnen 3, då kunde jag ju liksom inte vara med på någon seg morgon med barn också, för det blev för korta arbetsdagar. Så då stack jag mig från tidigt. Och jag minns att du tyckte väldigt mycket om det här, att du gick ut och satte dig på en café och promenerade och sånt där och slapp morgongrejen, men att Li inte var lika förtjust, för att hon behövde din hjälp ändå på morgonen.
Ja, alltså det här minns du mer än jag. Det känns som ett töcken bara. Jag minns att jag gick upp och gick ut. Det minns jag, men jag minns inte varför jag slutade med det, och jag minns liksom inte riktigt någonting av det där.
Jag tror mig minnas att du tyckte det var jättehärligt och underbart, fast det visade sig att du behövdes.
Ja,
så att det inte riktigt funkade.
Ja, så är det ju, jag behövs ju.
För mig var det viktigt att slippa, för att det blir ofta dålig stämning att Det var svårt det här att det ska vara någons morgon. Fast är man två föräldrar så är det klart att man rycker till och hjälper till med saker. Men när barnen vände sig mycket till mig, då blev jag till slut irriterad på Sara för att jag tyckte att jag behövde göra liksom så mycket när det inte var mitt ansvar eftersom jag hade den här tidiga hämtningen senare på dagen och så. Det var bättre att jag utanför bilden. Så där. Men sen var det ju också så, jag vet inte exakt hur länge det var så eller när det slutade, men att månaderna var väldigt, väldigt jobbiga. Alltså för att man skulle väcka barn som kanske inte ville gå upp. Man hade en deadline som ofta var hård. Vi skulle ju liksom snurra ut på motorvägen och åka till Hägersåsen där barn skulle lämnas. Barn kunde ha jättedåligt morgonhumör eller vara helt ovilliga. Och man kunde behöva liksom hjälpa till med påklädning av barn som lärde sig klä sig för något decennium sen. Typ. Så att det kändes liksom märkligt och konstigt och ovärdigt för alla inblandade. Och sen fick man iväg barnen oftast i tid. Ja, för ibland var det väl mina månader också såklart. Och då var det som ett stort lugn. Och ibland så också, det kunde vara jobbigt själva lämningen också. Att man lämnar ett barn som inte vill bli lämnat. Och förutom det här stresspåslaget så var det en sorg också. Att gud, vad hemskt att jag behöver lämna det här stackars barnet som inte vill. Så när man lämnade då så var man liksom svettig och lite sorgsen. Fast man lugnade sig för då insåg man att nu är det lugnt tills jag hämtar de här barnen någon gång eftermiddag.
Just det.
Känner du igen det här?
Ja, alltså jag känner igen det. Men för mig är det ju... eftersom jag har Jojo på dagis och man har ju problem på morgonen, så att det är, för mig är det fortfarande sådär.
Skulle jag säga. Ja, det är ju så fortfarande. Ja, just det. För det som har hänt för oss utan att jag egentligen har märkt det är att månaderna bara helt plötsligt ser helt annorlunda ut. Att fortfarande så kan det vara så någon som inte vill gå upp. Men det brukar inte bli några högljudda protester eller några scener och så här. Och Iris har blivit så att hon är väldigt orolig för att komma sent till skolan. Och hon går själv till skolan så hon blir tvungen att ta något slags eget ansvar. Och hon litar inte riktigt på mig och Sara. För hon vet att vi kan försova oss, att vi kan liksom slarva. Och hon är jätterädd för att komma för sent, så att därför så har hon väl känt att hon var tvungen att hålla lite koll själv. Så hon vaknar oftast av sig själv och sköter sig själv.
Vad skapar det i dig då? Alltså känslan av att din dotter redan uppfattar dig som en fuck up, som att hon måste styra upp sin skit själv för att hon förstår.
Nej, men det är ju jättebra. Ja, men, den maskrosbarngrejen är ju perfekt, heter det.
Jo, men är det så du känner? Fan vad nice.
Nej, men det, alltså, ja, det känner jag att det är väldigt nice. För att det brukar ju för det första inte vara jag som har ansvar för månaderna. Då kanske hon inte riktigt skulle känna så. För att uttrycka det inte så diplomatiskt. Men sen också så, det är inte som att hon i livet inte litar på mig och Sara.
Nej.
Utan det är att hon är noggrann med månaderna på ett sätt som jag ändå tycker är bra. Och Rut funkar också. Det brukar inte vara de här liksom gråtlämningen och sånt där längre. Så att, och när jag kommer att, det är så lätt att man vänjer sig vid både jobbiga saker och bra saker. Man liksom bara faller in i dem.
Det är ju livsfarligt.
Men ibland så kan jag, ja, men ibland så kan jag upptäcka det här och bara, det är ju helt otroligt. Mitt största problem nu på sistone har jag sovit längre än resten av familjen. Så att jag vill sova till typ, men gärna till 8. 8 är ungefär tiden där de går hemifrån.
Vad fan, det här är ju en jätteförändring för dig. Du har ju alltid varit uppe med tuppen och sprungit och varit ute och innan barnen typ. Alltså, det här har inte jag hängt med på alls.
Nej, på helgerna går jag upp tidigare kontraintuitivt nog. Det är för att då vill jag springa lite längre. Och då vill jag hinna hem tills de vaknar, för då kan man liksom umgås. På vardagarna går jag gärna upp vid 8. Och då är det så att de går in och ut ur sovrummet där jag sover. Och mitt stora problem då är att jag vill att de ska stänga dörren. Inte bara liksom skjuta åt den, utan stänga den ordentligt. Det är liksom den största konflikten. Ja. Och det är ju en väldigt liten konflikt att ha som sin största morgonkonflikt.
Men tycker barnen att det är liksom... för jag kan känna ibland med Manne att man gör allting för att få iväg honom till bussen. Och sen är det som att min morgon börjar, eller våran morgon börjar, speciellt nu under karantänen, eftersom Li också jobbar hemma, hon ska ju inte iväg någonstans, och Jojo har ju inte samma liksom starttid, den är lite mer öppen ju än Mannes.
Ja.
Och att det blir, jag kan ibland få dåligt samvete för att det är som att man forcerar och stressar Mannes som fan för att få iväg honom. Och sen så blir det som att när han går, då sitter jag liksom med tidningen och en kopp kaffe i pyjamas fortfarande, och så går han. Alltså att det blir som att han bara, varför måste jag stressa iväg när du liksom bara sitter här och tar det lugnt? Och du liksom ligger kvar i sängen fortfarande. Alltså men det känner inte Iris är något.
Nej, alltså jag har ju väldigt många år så behövde jag ju gå upp och gå till skolan.
Ja, ja, när du var liten.
Jag,
ja. Men jag menar,
jag har ju, gjort det där.
Men det vet ju inte hon.
Nej, men det tror jag inte att hon har reagerat på. Sen ska jag säga att det här är ju korta, alltså det är ju korta perioder. Det kanske har varit så i, kan det vara en och en halv vecka? För innan så berättade du om att jag alltid lämnade Rut med cykel.
Just det.
Så det är rätt korta perioder ändå. Men det jag ska komma fram till här, det är att det här med hemska månader då, det var ju en del av någon slags småbarnstillvaro som ändå, alltså småbarnstillvaro, säg att den pågick i då 7 år eller så. Mm. Hemska månader. Någon kunde vara bra, någon kunde vara fantastisk, men oftast var det ganska jobbigt. Mm. Och i det här småbarnslivet så ingick att man hade hemska saker som var schemalagda. Morgonen, hemsk. Nu är de inlämnade, lite sorg att de har läst den, men så här, andas ut. Nästa grej börjar klockan 4. Då ska jag liksom få i dem mat. Ja, du vet, sådana här grejer.
Ja.
Nu läggning. Det finns olika fasta punkter som kunde bli lite problem.
Ja.
Men det var förutsägbart. Nu igår så Iris gick iväg till skolan och kom i tid så här, tog ansvar för det själv. Så det var ingenting som jag var inblandad i. Jag gick till gymmet klockan 1 för att köra ett pass. Först skulle jag köra lite styrka. Sen skulle jag köra lite cross trainer. 70 minuter. Efter 20 minuter så ringde Iris och hade gått hem utan nyckel.
Jaha.
Och det var busväder ute. Och först så sa jag, medan jag stod på cross-trainern, att jag står på cross-trainer. Kan du inte gå tillbaka till fritids? För det är ju väldigt nära.
Ja.
Och då sa hon att det kan man absolut inte göra.
Nej.
Och så la hon på. Och så insåg jag att det var ju jävligt dumt sagt av mig. Jag får ju åka och öppna dörren såklart och hoppa av den här cross-trainern. Hur mycket den tar emot. Men då ville hon först inte svara i telefon och skrev ett sms att hon inte ville prata med mig. Men till slut så fick jag tag i henne och fick hoppa av cross-trainern och åka. Och det här är ju ett stort och viktigt paradigmskifte.
Ja, vänta, jag måste bara fråga. Varför, om du då har ändrat dig och ska åka hem och öppna, varför då, var hon kvar då i skolan eller på fritids och ville inte svara, eller var hon då hemma och stod utanför och frös?
Jag visste inte var hon var exakt.
Nej.
Var hade hon varit då när hon sa att hon inte ville svara när du ringde?
Nej, det vet jag inte var hon var.
Inte ens nu, i dagsläget vet du var hon var någonstans?
Nej, alltså jag vet ju att när jag kom hem så hade hon ju tagit sig hem. Jag fick ju tag i henne innan så att jag kunde göra upp om att jag är hemma om 5 minuter eller någonting.
Ja, ja.
Men jag vet inte var hon var just då, nej. Jo, men det stora paradigmskiftet då, det är att förut hade man grejer som kunde vara väldigt jobbiga, och otroligt mycket jobbigare än vad jag upplever att det är nu. Jag håller inte med än så länge om att det är det här med små barn, små problem. Utan det var ju ett enormt stresspåslag, alla de här problemen som småbarn orsakade i ens liv. Men däremot så var det schemalagt, tidsbestämt, lätt att avgränsa.
Ja, just det.
Nu har man ju liksom små satelliter av frihet som snurrar runt i omloppsbana runt den.
Mm.
Och de här grejerna som man behöver, där man behöver rycka in, kan uppstå precis när som helst.
Ja, 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 just det.
Och jag tror att det här är ju absolut bara liksom i sin linda. Så här kommer det vara otroligt mycket, att det kommer vara att Iris kommer jaga med någon i skolan, man behöver swisha olika saker, det är någon busskort som har försvunnit, man behöver åka in till stan, eller jag är på efterfest i Gimo hos en konstig bonddräng.
Jag sitter och dricker, jag sitter och dricker hårspray på plattan.
Exakt! Exakt, det gjorde ju jag, men då behövde inte min mamma rycka in, för hon läste ju det i min dagbok senare, dock.
Eller,
till mitt försvar.
Jag har fått bukras, jag är i gömmarskogen.
Ja, fast då är det ju bara så, ja, men då får, det är bara att bajsa färdigt. I gömmarskogen kan man ju bara...
Ja, ja.
Jag fick faktiskt bukras idag.
Mm.
mellan
ska vi förklara
sjunde intervallen.
Bukras är ju alltså när man har jag precis lärt mig att när man är ute och springer och man blir så bajsnödig så att det inte går att göra någonting åt det förutom att bajsa.
Det händer rätt ofta ändå, i alla fall för mig, om jag ska försöka springa fort på morgonen, så händer det ofta. Det hände så sent som för 2 veckor sedan. Det är alltid på torsdagar, för det är då jag försöker springa fort på morgonen ibland. Och det hände idag. Men jag började nästan gråta av glädje när jag upptäckte att det fanns en bajamaja vid Sätra IP som inte har stått där förut. Jävla härligt.
Ja,
Jo, men så att nu kan man nu kommer man aldrig längre veta förväg när man behövs. Så att man kommer aldrig någonsin mer kunna slappna av under vissa tidpunkter sådär.
Men vilken sport är det, cross trainer eller vad är det, så när det är så här oklart när saker ska hända och när man ska göra och
det är
vad
crossfit.
Crossfit heter det, menar jag. Cross trainer.
De har ju en slogan som är så här prepare for the unknown.
Ja.
Och det, ja, men det är ju väldigt bra faktiskt slogan för det här föräldraskapet efter småbarnsåren. Det som jag har gått in i nu. Åh gud vad härligt, härliga månader. Men man måste hela tiden vara prepared for the unknown.
Och det här är väl någonting...
avsnittsnamn, så säg.
Ja, eller bukras vid Sätra IP. Det får välja. Men det här är ju det som är lite deppigt med det här. Att det här, prepare for the unknown, det kommer ju du behöva nu implementera i ditt liv resten av livet egentligen.
För ja, ja, ja.
För föräldraskapet, jag tänker på min egen relation till mina föräldrar, det är ju inte så att de har slutat vara mina föräldrar bara för att jag är 40 och har egna barn och sådär. Utan det är verkligen, de får prepare for the unknown i allra högsta grad. Nu är det kanske olika beroende på hur man är och vad man har för relation till sina föräldrar, men jag kan tänka mig ändå den relationen som du har och vill ha till Iris framgent, för att använda ett bespottat uttryck, är väl den relationen att Iris ska kunna ringa dig när som helst och be om hjälp och att det ska vara så väl, eller?
Ja, ju bättre relation man har till sina barn, desto mer prepared kommer man få vara.
Ja.
Om man har en jävligt dålig relation, då kommer ju inte barnet vara så här, jag halsar hårspray i Gimo, utan då kommer man liksom kanske i bästa fall få hämta upp på akuten dagen efter eller så.
Men det har vi ju konstaterat tidigare, i alla fall har jag gjort det, att det, alltså det enklaste sättet att få vara i fred som förälder, det är ju att vara hård och gärna aga sina barn. För att då blir de ju rädda för när de låter dem vara i fred.
Ja, precis. Hörru, du, nu både haglare och snöar så ända in i helvete här, kan jag säga.
Det här är alltså SMHI backwards. Så att om ni undrar vad det var för väder i torsdags förmiddag i Mälarhöjden, så vet ni det nu.
Men jag tycker det är ett spännande paradigmskifte, och det här är ju också så här, det här måste ju vara olika vad som passar bäst beroende på vad man har för läggning. Alltså om man är lite så där ADHD-ig till sin natur, då kanske det egentligen passar bättre att man vet att, jo, men jag har det här sjoket mellan 7 och 7.45 på morgonen, och sen så kommer det fixa mellanmål, så kommer hella och när mat ska fram, sen är det bolibompa och sen är det läggningen, med först lite jobbet med smörja in och tandborstning, men sen mysigt med läsa Sandvargen typ.
Jag fick ett sånt i morse, för att då skulle jag precis gå ut på en morgonpromenad med Kajsa. Jag hade fått iväg mannen då till skolan. Och sen så såg jag att jag hade missat samtal från honom. Och så bara, vad fan vill han nu då? Som man tänker när ens barn ringer. Så ringde jag upp honom, och då så hade han glömt sin nyckel hemma. Så han kom inte in i sitt skåp i skolan. För att hans reservnyckel har han också glömt.
Förlåt,
hemma.
Förlåt, när var det här, sa du?
I morse.
Ja.
Och då var min instinktiva reaktion var att ta hans nycklar och kasta in i väggen. Innan jag sen satte mig i bilen och åkte med dem.
Men han märkte inte att du kastade in i väggen alltså?
Nej, det var nog...
Märkte Li eller Jojo?
Jag tror att Li märkte det. Li har ju börjat med alltså använda Kajsa som slagträ för mina plötsliga utbrott. Att det liksom är, du skrämmer Kajsa, och det är mycket så här, Kajsa hit och Kajsa dit. Och att också att man märker att hon säger till mig, fast egentligen så pratar hon med Kajsa.
Alltså ja,
typ som att
oj, nu är gubben arg igen.
Exakt så. Precis de orden i stort sett. Ja, nej, men det är ingen fara Kajsa. Han bara skriker lite. Han är väl arg på någonting i vanlig ordning. Och det är ju nästan ännu mer frustrerande. Och gör mig ännu mer förbannad.
Men... vi säger om Kajsa och Li inte hade varit där.
Ja.
För ditt eget mående skull, vad hade varit bäst? Att kasta nyckeln och skrika någonting? Kasta in i väggen och skrika någonting? Eller att bara... ja, jag får väl åka.
Ja, men alltså det som händer är att jag kastar nyckeln och sen, jag får väl åka. Och så åker jag och sen så liksom är det ju ingenting mer med det. Men jag skulle gärna vilja lobotomera mig eller någonting så att jag slipper den där initiala liksom ilskeimpulsen att kasta nyckeln i väggen. Det är ju onödigt ju.
För att det är saker, ett stresspåslag.
Det är stresspåslag och saker och ting kan gå sönder och sådär. Och det är liksom, det är också så här, det är lite oåterkalleligt. Jag menar, även om jag får sådana här, vet, utbrott och sen så mår normalt igen 2 sekunder senare, så har ju ändå min omgivning påverkats i negativ riktning.
Som min värsta var ju förut när jag typ alltid vabbade. Och jag inledde med när vi började prata, när Sara liksom sa på morgonen, det är en feber, varm panna, att jag bara,
ja, precis,
och sen
exakt.
Så bara, om jag tar det, fast jag hade kunnat, jag tar det. Det hade liksom lett till exakt samma sak för mig i arbetsinsats och sådär, fast det hade också lett till att Sara hade tänkt, vilken jävla man.
Men det här pratar de ju ofta om, så att terapeuter och sånt, att man ska välja en annan väg liksom i ilskan. Och jag har alltid tänkt på det där med, för jag tänker, det är inte som att jag vill kasta nyckeln eller liksom så här, jag vill gärna gå en annan väg, men när man får den där frontallobs liksom initiala reaktionen, så jag vet inte riktigt.
Alltså, är att du inte riktigt är vuxen, för det brukar man ju prata om, att för män händer det liksom väldigt sent, ja, typ 25.
Men för att i tennis så kan man ju tänka på det, för att där vet man ju, alltså nu spelar jag tennis, nu kan det bli så att jag slår i nät eller jag slår ut eller att det händer någonting, och då kan jag välja att andas och försöka tänka på nästa boll. Men här är det ju så här, apropå det här prepare for the unknown, det är ju att gå runt och se sitt liv som en tennismatch, att man hela tiden måste vara beredd på att det ska ringa någon när man är på väg ut genom dörren, solen skiner, man ska ta en morgonpromenad, och så ringer någon jävel som behöver att man åker, avbryter allting som man har för händerna och liksom åker och lämnar en nyckel någonstans. Alltså, att ha det, liksom, det påslaget dygnet runt, det är ju i mitt fall ohållbart, och jag tror svårt om jag inte liksom får stark medicin.
Men jag tänkte på, för att när Li är hemma så är det ju lätt att se att välja den bästa vägen skulle vara att inte kasta nyckel, så hon inte behöver beklaga sig inför Kajsa. Ja. Men det kan ju vara så att du skulle aktivt välja ilskan när du är ensam. Att den är bra för dig, inte för Kajsa och för Li, men att gud vad härligt det är att få, alltså, att inte försöka lägga band på sig, utan att du sätter upp en madrass på väggen eller någonting och bara liksom går loss.
Just det.
Det fanns ju, det var ju väldigt populärt på 80- och 90-talet, med att män skulle skrika i skogen. Så du skulle nog säkert gilla det. Robert Bly, poeten, skrev ju boken Iron Jack om att det var väldigt viktigt för män att göra såna grejer, skrika, och primalterapi och sånt där var ju stort. Kanske du skulle prova.
Ja, jag kan hooka upp
med... Du gillar ju att skrika, men du är van vid att behöva lägga band på dig, menar jag.
Ja, alltså jag är van vid att lägga band på mig, fast jag lyckas inte göra det, så att det är förknippat med liksom dåligt samvete. Jag kan väl hooka upp med din gamla bästis Alexander Bard. Han har ju lite olika sådana skrikkurser för män.
Ja, men också min nya bror Navid är ju lite, tror jag, ändå influerad av den.
Är han?
Skulle jag tro.
Du kanske ska bli min bror istället för din.
Ja, vi kan vara bröder allihopa. Bukras i gömmaren och primalskrik.
Det är ju intressant att jag, nu har jag inte sprungit lika länge som du, men jag menar, är det någonting jag kan så är det bajsa. Igår morse bajsade jag 3 gånger innan klockan 10 till exempel.
Ja.
Men jag har än så länge aldrig varit i närheten av någonting slikt när jag är ute i spåret. Men idag så hade jag ju, innan jag skulle ut på mitt intervallpass också, som jag körde också ett tufft pass idag, då var jag ju på toa 3-4 gånger innan och liksom satt och verkligen lät saker och ting hända så att det skulle vara liksom klart för drabbning, så att säga. Ska vi gå ut på det? Ska vi gå ut på det eller?
Ja, det tycker jag vi kan göra. Du, jag hoppas att du är förberedd.
På the unknown?
Det är okänd mark.
Mm. Ja.
Det är roligt, ska jag bara säga avslutningsvis då, att, eller roligt är det inte, utan det är ju ganska hemskt, att i och med att du har en sladdis så blir det ju som att du har 2 liv samtidigt. Dels det här småbarnslivet, där det är, man vet att med vissa klockslag så händer vissa bestämda saker som kan vara jobbiga.
Ja.
Men då också det här att vad som helst kan hända när som helst.
Ja, men det är också speciellt med mannen, eftersom han är ju vad som helst kan hända när som helst, men han är ju också det här klockslag småbarnsaktiga också, med läggningar och allting, att gå upp på morgonen. Det är väldigt speciellt. Men det var inte det jag skulle säga, utan det jag kom att tänka på var att Jojo är ju ändå sådär, apropå såna småbarnsgrejer, för att han helt plötsligt har haft mycket gråtiga lämningar. Det har varit liksom ganska mycket panik för honom den senaste, och det har kommit liksom efter corona, för att nu lämnar man utomhus och det har varit liksom eskalerat. Och tidigare har det varit så att man lämnar inne, han står i fönstret och vinkar, och sen så går han och sätter sig och pysslar lite eller ritar och sådär, tar det lite lugnt. Nu är det liksom ett enormt stresspåslag direkt. Man kommer in på gården, massa barn kommer springande, hej Jojo! Och det är liksom lite ogreppbart, det är bara massa vuxna och barn liksom i en klump. Och det har jag tyckt varit jättejobbigt. Men då är det och han har varit så här, på kvällen sagt så här, jag har klump i magen på dagen, jag vill inte gå till förskolan.
Det är jävligt välformulerat av en femåring att säga att han har klump i magen.
Ja, men han har hört det. Alltså, det var någon film eller någon bok vi läste där var, så vi pratade om det där med klump i magen. Ja, men då...
Gullunge.
Ja, men då pratade vi med hans fröknar. Och sen så, det här var för 3 dagar sedan. Och nu har de liksom aktivt kommit fram och mött och varit väldigt så aktiva i bemötandet av honom. Och då är det så skönt med ett barn som Joel som reagerar på det här. Alltså att det då, för nu i morse, de 2 senaste månaderna, de har varit så här, kan vi gå nu? Jag vill gå till förskolan. Kan vi? Alltså helt plötsligt så är det liksom inga problem. Alltså man så här, ser ett problem, man vidtar någon typ av åtgärd och det får effekt. Alltså det är otroligt tillfredsställande.
Mm. Verkligen.
Det var väl bättre slut än bajs i gömmaren.
Det tycker jag. Mm. Tack snälla för det, Nisse, och tack kära lyssnare för att ni lyssnar på oss.
Ja. Tack också
Oskar Lisnell. Vad jag sluddrade. Tack Oskar Lisnell för att du proddar, för att du klipper, för att du kommer med roliga inpass, för att du vill vara vår vän.
Ja, vi ska väl också Oskar tycker att vi ska ha en frågespecial snart, och det tycker väl vi också.
Ja, herregud, så här långt har det aldrig varit sedan en frågespecial.
Nej, så det är väl fan med dags för det.
Det är också dags för att vi kör en livesändning på Insta Stories.
Är det?
Ja, det är det. Verkligen. Herregud.
Alltså, du och jag ska sitta och prata?
Ja. Jag sitter och svarar på frågor kanske.
Kommer den vara lika stor som när Nadal och Federer satt?
Ja, vad fan. De pratar om tennis och så. Vi pratar om någonting som är lite mer... Det är inte så många som håller på med, men vi pratar om någonting som väldigt många är med om. Relationer och föräldraskap och så.
Just det.
Så det kommer nog bli större. Tack för idag!
Tack, hej. Tack! Hej, hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.